Titeln på dagens presentation är kanske lite invecklat för vissa. Sionism, ersättningsteologi och Bibeln. Och vad i all sin dar betyder det här då? Det kanske är bäst att definiera de olika termerna innan vi går in på det här budskapet. Sionism, det är helt enkelt en politisk rörelse vars ursprungliga mål var att etablera en judisk stat. Och numera så arbetar dess anhängare med att hjälpa och utveckla Israel. Det var sionism är för någonting. Och sionister anser att det som har hänt är en del av uppfyllelsen av Bibelns profetior i Gamla testamentet. Ersättningsteologi, å andra sidan, det menar att Gud har förkastat judarna och att den kristna kyrkan har ersatt dem som Guds utvalda folk. Och därför så är allt som det står i Gamla testamentet är inte speciellt relevant för oss. Många av dessa anhängare anser därför att judarna bör föraktas och till och med förföljas eftersom de har korsfäst Jesus. Och läran har inspirerat många förföljelser mot judarna genom historien. Även Hitlers rasbiologi hämtade stöd ifrån den här läran. Så det är två stycken motpoler till varandra. Och idag så skulle jag vilja titta på vad Bibeln säger om det här ämnet. Och jag tror att vi kommer att lära oss en hel del utifrån det som vi ska titta på. Men låt oss ha en bön först om att Gud ska vara med och leda oss. Himmelske far, jag ber att du ska tala till oss. Inspirera oss, hjälp oss att förstå de här sakerna vi ska studera. Och berör våra tankar, men också vårt hjärta. Vi ber i Jesu namn. Amen. För det första så måste vi etablera en grundläggande princip. Huvudsyftet med Guds plan ända sedan syndafallet var att rädda människor. Hur många av er är med på den? Att Guds huvudplan är att rädda människorna. Har ni sett den när ni har läst Bibeln? Ja. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Här ser vi 1 Timoteus 2:4. Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud har inga favoriter, eller hur? I den bemärkelsen. Han vill att alla ska bli frälsta. Inte bara vissa människor. Det är inte bara några människor som Gud tycker speciellt mycket om och säger att de där vill jag ska bli frälsta men inte de andra. Han vill, om han fick sin vilja igenom, så önskar han att alla människor ska bli frälsta. Ända sedan skapelsen så finner vi, eller syndafallet rättare sagt, så finner vi det här löftet om hur människorna skulle bli frälsta. Och det var genom den här avkomman till kvinnans avkomma. Vi läste om det i 1 Mosebok 3:15. Där Gud sa att han sa till ormen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Det står i vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Så det här löftet om Messias fanns ända sedan den tiden. Och tanken var då att Adam och hans efterföljare, eller hans barn, de skulle bevara den här sanningen. Så de växte till, de blev fler och fler. Och tanken var att alla skulle bli frälsta, men så blev det ju inte. Utan många valde bort Gud. Vi känner till berättelsen om Kain och Abel. Och vi såg hur Kain dödade sin bror Abel. Och sedan så etablerade han ett rike som blev mer och mer ont. Och till slut så drog de med sig Sets avkomlingar också, som i Bibeln kallas för Guds söner. De började gifta sig med varandra. Och därefter så ser vi någonting fruktansvärt I första Mosebok kapitel 6, vers 5 så står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Tänk er! Alla deras tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Det hade gått ganska långt. Vad skulle Gud göra? Han ville ju frälsa alla människor, men nu gick det på det här sättet. Människorna valde att inte bli frälsta. Och det står att Gud ångrade att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa det, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himmelens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Tänk er, när Gud själv säger att han är ledsen för det här. Men så finner vi hoppfulla ord i vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det fanns några som var trogna. Det fanns några som Gud hade, som Gud kunde rädda. Och det var Noa och hans familj. Noa och hans familj blir en så kallad kvarleva. Ni ser, jag har ett ord här på skärmen som är kvarleva. Och det kommer vara en genomgående tanke i dagens presentation. Guds kvarleva, vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt något som har överlevt. En liten rest, en liten skara. Och det var vad Noa och hans familj var. Det var en liten skara utav Guds representanter här på jorden. Eftersom de hade avfallit så behövde Gud kalla ut en liten kvarleva. Och de överlevde och de blev Guds nya representanter på det sättet. Efter floden så var det bara åtta personer som hade överlevt. Och efteråt så började de att föröka sig mer och mer. Men så småningom så glömde även Noas familj löftet om frälsaren och sitt uppdrag att berätta för andra om frälsaren. De byggde Babels torn som ni kanske känner till. De struntade i Guds löften om att han aldrig skulle förstöra jorden igen, utan de sa att vi ska bygga ett torn upp till himlen. Och andra saker som de gjorde finner vi i Josuas bok 24 och vers 2. Det står om det folk som levde efter floden. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanaans land. Så Gud såg att människorna blev ondare och ondare. Nimrod står där, han byggde olika städer och de försökte ena sig där. Och Gud skickade straffdomar över det här Babels torn som de byggde. Förbistrade språken och därför har vi olika språk i världen idag. Men Gud kallade ut en kvarleva ifrån det här avfallet. Och det var Abraham. Så Abraham och hans folk kallas ut ifrån avgudadyrkan och de kommer till det här förlovade landet. Låt oss titta på den kallelsen. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till första Mosebok 12. Och där står det så här. Herren sa det till Abraham: gå ut ifrån ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abrahams kall eller Abrahams utkårelse om du så vill var inte ovillkorligt. Eller hur? Det var varken ovillkorligt eller ett mål i sig själv. När Gud kallade Abraham så sa han: gå ut ifrån ditt land, eller hur? Så ska jag göra de här sakerna. Vad hade hänt om Abraham hade sagt: tack Gud för dessa löften, jag tror på dem och jag stannar kvar här i landet? Hade han fått uppleva välsignelserna? Det hade han inte. Han behövde gå ut och följa Guds kall. Och då skulle han få de här välsignelserna. Och han gjorde det. Och syftet med hans kall var inte bara att han skulle komma ut och bo där för sig själv ensam, eller hur? Det var inte något isolerat uppdrag han skulle ha. Utan genom honom skulle vem bli välsignad? Det står att alla släkten på jorden ska bli välsignade. Abrahams kall var ett missionsuppdrag om att sprida sanningen om frälsaren som skulle komma och den sanna religionen till hela världen. Och det var därigenom som genom hans släktled som Messias sedan skulle födas. Ja. Berättelsen som jag berättade för barnen kommer sen. Abraham fick Isak. Isak fick tvillingar, Jakob och Esau. Och som jag sa så hände en hel del saker med dem. Jakob ärvde till slut den här välsignelsen ifrån Gud själv om att han skulle vara Guds utvalda representant. Och han får ett nytt namn, och det här är första gången som namnet Israel nämns i Bibeln. Om vi ska kunna förstå Israel som ligger till centrum för de här två ideologierna som vi pratade om i början, så måste vi förstå Israel och deras kallelse. Vi behöver komma tillbaka till början och se syftet med Israels kallelse. Och Israel var helt enkelt en man som vann en andlig seger när han brottades där med Herren själv. Jakob, eller Israel som han hette efter det här, han fick 12 söner. Och det här blev Israels barn. Alltså Jakobs barn. Och Israels barn flyttade till Egypten. Ni känner kanske berättelsen om Josef och hur han blev premiärminister där och hur det blev en hungersnöd i landet. I hela världen faktiskt, men genom Josef så räddades alla. Och genom Guds försyn så flyttade Jakob och alla hans söner, eller Israel, flyttade ner till Egypten. Och det var frid och fröjd under en lång tid där, men sen kom det en annan generation som inte tyckte om israeliterna. Och de började förfölja dem. Här har vi den första förföljelsen utav Israels nation, utav Guds folk. De blir slavar i Egypten. Och efter det här så skickar Gud en profet, och hans namn var Moses. Gud uppenbarar sig för Moses i den brinnande busken och säger: kalla ut mitt folk ur Egypten. Och de går ut genom Röda havet och etableras som en nation, en självständig nation. Och där så förnyar Gud det här löftet som han hade gett till Abraham och till Isak och till Jakob. I andra Mosebok kapitel 19, precis innan han ger dem de 10 budorden, så sluter han det här förbundet med Israels nation. Vers 5 och 6 i kapitel 19: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Här så ser vi att de skulle vara en nation, ett rike utav präster och ett heligt folk. Det som vi kan lägga märke till i den här kallelsen är att den inte är ovillkorlig, eller hur? Det finns villkor. Om vad då? Jo, om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, då ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Var det så att Gud favoriserade dem? Nej, inte nödvändigtvis. Gud ville att alla släkten på jorden skulle bli välsignade. Men han valde ut en representant som skulle vara kanalen varigenom alla andra folk skulle lära känna sanningen. Femte Mosebok 28, här finner vi ett till exempel. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, då skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Återigen, villkoren är väldigt tydliga. Det var inte så att de kunde göra anspråk på det hur som helst. Men Gud hade lovat, gör du de här sakerna, då ska jag göra de här sakerna för dig. Och efter 40 års vandring i öknen så intar de till slut Kanaans land och de etablerar nationen Israel. Nationen Israel ligger väldigt strategiskt. Om vi tänker, du har Afrika, nu har jag inte en karta här, men du har Afrika där under, du har Asien österut och sen norrut så har du Europa. Och där mitt i smeten, i Mellanöstern där, vid havet där la Gud nationen Israel. Varför då? Jo, för att de skulle vara kanalen för Guds välsignelse. Och då alla folk som färdades där för handel och andra saker, de skulle komma i kontakt med Guds folk. Så det var genialiskt. De skulle vara missionärer. De hade inget internet eller flygplan eller någonting så de kunde flyga runt överallt och missionera. De hade ingen satellit-tv som de kunde sprida det här på. Så Gud skapade en nation som skulle ligga precis där i navet. Och så skulle alla nationer få reda på sanningen om frälsaren. Vissa har tänkt att den här etableringen i Israel var ett mål i sig själv. Att Gud på något sätt, han bara ville favorisera Israel och därför så valde han att ni ska få det här bästa landet och sen så ska ni hålla er för er själva. Och det är målet, att ni ska ha det bra. För jag tycker om er mer än alla andra. Men det är inte sant. Det var inte ett mål i sig själv. Till och med Abraham, han som var fader till det här löftet, han förstod att det här hade en andlig innebörd. I Hebreerbrevet 11, 9 och 10 så står det, i tron levde han, Abraham, som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med vadå? Med de fasta grundvalarna, den som vem hade format? Den som Gud hade format och skapat. Såg Abraham fram emot den jordiska Jerusalem, att en dag så ska den jordiska Jerusalem byggas upp. Det var inte vad han såg fram emot. Han såg fram emot Guds tempel, eller Guds stad som han skulle bygga. Men nu längtade de till ett bättre land. Vad då för något här land? Det himmelska landet. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Det finns en stad i himlen. Det nya Jerusalem som det kallas i Uppenbarelseboken. Det var det som Abraham såg fram emot. Han förstod att det här jordiska landet, det var bara en bild på det himmelska Kanaan. Det var en andlig lärdom. Precis som att de hade blivit etablerade i den här vackra platsen så fanns det en mycket bättre plats som de såg fram emot. Precis som offrerna, om ni tänker på de här slaktoffrerna. Det var inte ett mål i sig själv att slakta djur. Utan det var en bild, det var en symbol på den riktiga messias som skulle komma. Och samma sak var nationen Israel, det var bara en symbol, det var bara en bild på det himmelska landet som skulle komma. Femte Mosebok 28 så står det hur det här skulle fungera. Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig. Om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och de ska frukta för dig. Återigen, de skulle vara ett heligt folk. Och förresten, kan någon människa göra sig själv helig? Vem är den enda som kan göra oss heliga? Det är Gud. Gud ville hjälpa dem att förstå att de behövde vara ett heligt folk. Och hur skulle de bli det? Ja, i andra Mosebok 31 så står det till exempel att Gud säger: jag är Herren som helgar er. De behövde erkänna sitt behov utav Gud, och de skulle peka på att de skulle inte säga att ja, vi är rättfärdiga i oss själva, men de sa vi behöver Gud för att kunna bli rättfärdiga. Så de skulle vara ett heligt folk, och det var villkoret. Och då skulle andra nationer se dem och de skulle säga: wow, vilken nation, vilken Gud tjänar de egentligen? Titta i 5 Mosebok kapitel 4 vers 58. Där står det så här: se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra alla dessa lagar, skall de säga: detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära det som Herren, vår Gud, är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag idag lägger framför er? Ser ni vad som händer? De ser på nationen, de säger: wow, er Gud är så nära er. Vilken otrolig Gud ni har. Och vilken bra lagar ni har. Och på det här sättet så skulle de komma att dras närmare Gud. Nu, hur fick de reda på hur Gud var och hur Israels lagar var? Vad behövde judarna göra? De behövde berätta om de här till de andra nationerna, eller hur? Annars så skulle de inte få reda på dem. Deras uppdrag var återigen mission, för att sprida kunskapen om Gud. Jesaja 49 och vers 6: det är för litet för dig då du är mina tjänare, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Det var inte ett själviskt mål som de hade, utan vad var det? Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till vad då? Jordens yttersta gräns. Vilket uppdrag! De skulle sprida sanningen, de skulle sprida frälsningen till jordens yttersta gräns. Det här var Israels uppdrag. Fråga: uppfyllde Israel den här uppgiften? Ibland gjorde de det. Men tyvärr så ser vi allt för ofta att de gång på gång föll för avgudadyrkan. I Jesaja kapitel 5 så berättar Jesaja en liknelse, eller han sjunger en liknelse om en vingård. Jesaja 5 vers 1-7. Gud sände profeter gång på gång för att varna dem, och det står: nu vill jag sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och judamän, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet, den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren, den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den, men tistel och törne ska växa upp, och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herren Sebaot, vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Gud, som vingårdsarbetaren här i liknelsen, arbetade med Israel för att få laglydnad. Det var frukten han ville ha. Rättfärdighetens frukt. Andens frukt, om du så vill. Men han fick det inte. Han arbetade gång på gång med den här, men den bar bara vilddruvor. Och i förtvivlan så utbrister han: vad mer kan jag göra för min vingård? Jag har gjort allt. Jag skickade profeter, jag gjorde det ena och det andra, jag skickade straffdomar, jag varnade dem, jag sa, gjorde allt, jag drog dem med kärlek. Allt. Men gång på gång så vände de sig bort ifrån Gud och följde sina avgudar. De 10 nordstammarna, de blev tillfångatagna av assyrierna 722 före Kristus och återupprättades aldrig som en nation efter det. Juda mötte samma öde utav babylonierna på 500-talet före Kristus, 200 år senare. Och då fördes hela nationen i fångenskap. Och man kan tro att här så segrade ondskans makter. Nu så hade inte Gud längre någon representant. Men Gud övergav inte sitt folk. Trots allt det som de hade gjort så sa han: jag ska ge er en andra chans. Så vi har Israels avfall, men Gud kallar tillbaka en kvarleva. Och de återvänder till Israel. Det var bara en liten grupp som återvände när perserna tog makten. Men de växte till och de bildade sedan den här judiska nationen som existerade ända tills Jesus kom. Fascinerande om man läser profeterna som skrev efter fångenskapen. Zakaria till exempel. Han säger: ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. De fick en andra chans. Än en gång skulle de vara Guds utvalda folk. Och de skulle representera honom. Gud, han är otroligt nådefull. Han har otrolig kärlek till sitt folk. Även när de går vilse. Till Daniel som var i fångenskapen så gav han det här löftet till sin trogna kvarleva. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. De fick en viss tidsperiod på sig och vi har studerat den här tidsperioden. Vi vet att det representerar 490 år, eller hur? Och de började 457 före Kristus. När befallningen om att återuppbygga Jerusalem gick ut, då kom den här kvarlevan tillbaka och de hade 490 år på sig att sluta upp med sina lagbrott och överträdelser och att söka Herren och att bli hans representanter på jorden och sprida evangeliet. Om den judiska nationen hade varit trogen så skulle de kunna ha förberett världen för Messias första ankomst. Men tyvärr så kom formalism in i det religiösa systemet. Det blev traditioner och mänskliga läror som kom in, som Jesus behövde möta när han kom. Och synd fortsatte att existera. De avskärmade sig från alla de andra nationerna. Istället för att vara världens ljus och berätta om hur hedningarna skulle bli frälsta, så sa de att ni hedningar, ni är orena. Och vi vill inte ens röra er. De fick inte äta tillsammans med hedningar. De fick inte umgås med dem. Och ni kan tänka er, hur går det med det uppdraget om att vara missionärer om man inte kan göra det? Jag var i en synagoga i USA en gång. Jag tänkte gå dit en sabbat för att se hur de firar där. Jag kom lite för sent dock. Men när jag kom dit så, nu säger jag inte att de kanske är representativa för alla judar idag. Men i alla fall när jag mötte dem där så var de inte alls på något sätt missionsinriktade. De hade inget intresse om att jag skulle bli jude. De frågade mig: nu har du väl ändå kommit fel. Letar du efter en kyrka eller? Och de... Jag kände att nej, men jag ville bara se hur ni har det här. Nej, det här, det går inte. Vill du prata med en rabbi eller? Och det var inte alls det här mottagande att ja, välkommen in till vår församling och se hur vi har det. Den här mentaliteten har levt kvar ända sedan Jesus tid. Att man vill inte ha kontakt med hedningar på det sättet. Jag säger inte att det är så med allt, men i vissa kretsar så har det levt kvar. Och vad hände då? Ja, de hade de här 490 åren på sig. Och de tog slut 34 efter Kristus. Mot slutet av den här perioden så kom Messias själv. Tänk, han kom för att vädja till den judiska nationen. Och när han skickar ut sina lärjungar, vet ni vad han sa till dem? Han säger, gå inte in på hedningarnas område eller in på någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Lärjungarnas uppdrag handlade om att nå ut till nationen Israel som höll på att förlora sin sista chans. Och Jesus arbetade för att de skulle ta emot det nya förbundet. De skulle ta emot det sanna evangeliet. Jesus berättar en liknelse i Matteus 21 som vi ska läsa om vad som hände. Matteus 21, vers 33 och framåt. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Känner ni igen den här liknelsen? Det låter väldigt liknande som Jesajas sång som han sjöng. Vi ska se att det är precis den som han anspelar på. Vers 35. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog dem, en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra, men de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sade, min son kommer de ha respekt för. Vet ni, jag ska säga det, den här vinplantaget, vingården representerar Israels folk. Och de här ledarna i nationen, det är de här skördemännen, eller de här arrendatorerna. Och så skickar Gud är husbonden, han skickar tjänare till sitt folk. Och vilka var tjänarna som han skickade? Profeterna. Han skickade gång på gång profeter efter profeter efter profeter och varnade dem och för att få frukten, för att få den andliga frukten. Men vad hände med dem? De blev stenade, de blev dödade, de blev förföljda och hånade. Och så sa Gud, okej, nu måste jag skicka någonting så att de verkligen förstår. Jag ska sända min enda son. Och Gud sände sin enda son till Israel. Och han sa, honom kommer de lyssna till. Han hade förtroende på det, men vad händer? Vers 38, men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra, här är arvtagaren, kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge de onda en ond död. Och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa det till dem, har ni aldrig läst i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike, lägg märke till vers 43. Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Är det tydligt? Deras tid hade gått ut och Guds rike skulle tas ifrån dem. Det här privilegiet om att vara Guds utvalda representanter på jorden skulle inte längre tillhöra den judiska nationen, utan det skulle tas ifrån dem och ges åt ett annat folk. Vad är det här för ett folk? Ja, vi ska titta på det. Jesus grät över Jerusalem. Det här var inget han sa i... Han hyste inte det minsta hat för de judiska ledarna, trots att de visade honom hat. Han gråter över Jerusalem. Han säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Jesus respekterade deras fria vilja. Han försökte, han vädjade, han gjorde allt han kunde, men de förhärdade sina hjärtan. Och han säger: ert hus kommer att stå öde. Ert hus kommer att stå öde. Vad hände? Nationen Israel förkastar Messias. Och vad händer? Ja, vi läser förresten i slutet utav de 70 veckorna. Så stenar de den sista profeten till Israel som är Stefanus. Och därmed så beseglar de sitt öde. Men Gud kallar ut en kvarleva. Precis som han har gjort i alla tidigare generationer. För det fanns några judar som var trogna, gjorde det inte det? Inte alla judar förkastade Jesus. Utan det var många som tog emot honom. Och dessa judar vände sig Jesus till. Och han sa till dem att ni måste fortsätta den här missionen. Ni är mina representanter på jorden. Ni är det utvalda folket. För kom ihåg, hur många av den tidiga församlingen var judar? Utav de 12 apostlarna, hur många var judar? Varenda en av dem, eller hur? Varenda en av dem. I början, de där 3000 som omvände sig på pingstdagen, hur många av dem var judar? Faktum är att varenda en av dem var det. Det var först i apostlagärningarna 10 som de började sprida budskapet till hedningarna. Allihopa i den tidiga kristna kyrkan var judar. Det var en judisk sekt, kallades det för. Det var en del av Israel. Och det är den här trogna resten som Gud fortsätter att arbeta med. Lägg märke till Paulus resonemang i Romarbrevet 11. Ibland så är det många som tar texterna i Romarbrevet eller andra ställen och så drar man det ur sitt sammanhang. Romarbrevet kapitel 11 och vers 1. Så säger Paulus så här: jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Och vad är svaret? Han säger: visst inte, eller verkligen inte. Och många stannar där, de säger: ja, titta där. Israel är fortfarande Guds utvalda nation, för Gud har inte förkastat sitt folk. Men lägg märke till Paulus resonemang. Vad är det han säger? Jag håller med om det, helt och hållet. Men vad säger han egentligen här? Låt oss läsa vidare. Jag är själv israelit av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Fråga, var Paulus med i den judiska kyrkan eller den kristna kyrkan när han säger det här? Han var en del av den kristna kyrkan, eller hur? Den judiska kristna kyrkan som den var då. Han säger: jag är själv israelit av Abrahams ätt, av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altare. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte böjt knä för Baal. Ibland kanske vi känner så också. Åh Gud, det finns inga människor som är trogna längre. Så kände Elia på sin tid. Men Gud säger: det finns 7000 kvar. Det finns en trogen kvarleva. Vers 5. På samma sätt finns också nu i denna tid, alltså på Paulus tid, en rest eller en kvarleva som Gud har utvalt av nåd. Precis som det var på Elias tid. Precis som det var till tidigare generationer, så kallar Gud ut en kvarleva ur den avfallna församlingen. I vers 7, vad innebär då detta? Att Israel inte uppnått vad de strävar efter, de utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. De utvalda, de trogna i Israel, de uppnådde det här målet. Och de fortsätter att bära facklan utav sanningens ljus vidare. Gud har inte förkastat sitt folk, den fortsätter genom den trogna kvarlevan. Paulus skriver om den här trogna judiska kvarlevan i Romarbrevet 11, vers 16 och framåt. Om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Om roten är helig är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in. Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodiga utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro. För Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blir bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympades i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Jag vet inte om ni hänger med på Paulus resonemang. Ibland skriver han vissa konstiga saker. Det sa till och med Petrus. Men helt enkelt, vad han säger är att det här trädet representerar Israel. Men de som inte tog emot Jesus, de bröts bort. Så judar som inte tror är inte en del av Guds Israel här. Utan endast de som höll sig fast vid Jesus, de är kvar. Och sen ympades hedningarna in i det här trädet. Och det är genom tron som vi blir del av det här trädet. Och judarna idag i Mellanöstern, de kan inte säga att de tillhör det här trädet så länge de är kvar i sin otro. Det är först när de omvänder sig och tar emot Jesus och blir en del av hans folk som de kan göra anspråk på det. Alla löftena i Gamla testamentet gör Nya testamentets församling anspråk på. Romarbrevet 9:6-8. Det är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas till dina barn. Det vill säga Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Någon säger, men vad med alla gamla testamentliga profetior då? Som pratar om att det här och det här skulle hända med Israel. Det skulle ha hänt med den nationen om de hade varit trogna. Men nu får de sin uppfyllelse i den trogna kvarlevan istället. Och det är vad Paulus skriver. För alla, man kan tycka det är konstigt, Israel är inte alla som kommer från Israel. Lite motsägelsefullt, tycker man. Men han pratar om att det är inte DNA som räddar oss. Utan det är tro på Kristus. Jakob skriver till den kristna församlingen och han kallar den kristna församlingen för de 12 stammarna i förskingringen. Med andra ord Israel. Petrus skriver, ni till församlingen, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Har vi hört det förut? Det var precis det som Gud sa till Israels nation. Ni är ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Petrus skriver att det gäller den kristna församlingen. Varför? Jo, för de är det sanna Israel. De är den här trogna kvarlevan. Ett heligt folk, Guds eget folk. För att ni, och varför då? Var det ett syfte i sig själv? Nej, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Där har vi missionsuppdraget. Vad sa Jesus innan han åkte? Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det här var Israels syfte, det här var församlingens syfte också. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu ett folk, är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Jesus tillrättavisade de fariseer och de judar som sa sig vara Abrahams barn och därför försäkrade en plats i Guds rike. Han sa, ja, de säger, vår fader är Abraham. Jesus sa, om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig. Och han går till och med så långt att han säger att ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Återigen, det här är inte något som han säger om alla i nationen Israel, att alla är djävulens barn. Det gör han inte. Utan det var dessa ledare som inte följde Abrahams gärningar utan gjorde sina egna gärningar, eller de som Satan inspirerade dem till. Och Jesus säger det här med gråt i rösten. Den här tanken om att det på något sätt är rättfärdigat att visa hat eller avsky mot judar är totalt förkastligt enligt Bibeln. Lägg märke till vad Jesus gjorde själv. När Jesus kom närmare såg han staden och han brast i gråt över den. Och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Det var en djup sorg han kände. Jesus älskade Israel även om de förkastade honom. Hur var det med Paulus? Han har skrivit ganska skarpa ord återigen. Han säger att de judarna som hindrade honom från att predika evangeliet var fiender till hela mänskligheten. Sådana här citat ifrån Bibeln har ryckts lös av personer, den här ersättningsteologer och av andra extremister och har rättfärdigat fruktansvärda saker i mänsklighetens historia. Och det måste vi som kristna ta fullständig avstånd ifrån. Paulus menade aldrig att hans ord skulle användas på de här sätten. Lägg märke till vad han själv säger i Romarbrevet 9. Jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Otroligt, vad kände Paulus? Kände han att det är okej, de där eländiga judarna, de får skylla sig själva? Nej, verkligen inte. Han grät över dem, han sörjde över dem, han sa, jag är till och med villig att själv bli fördömd om det kan rädda mina landsmän. Vilken kärlek. Om någon säger de är evangeliets fiender. Ja visst, men vad säger Bibeln? Vi ska älska våra fiender. Det visade Paulus också. Han älskade judarna. I Romarbrevet 10, vers 1 så står det. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Det finns inget rättfärdigat hat mot någon människa. Inte någon folkgrupp. Vad var det vi läste i början? Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är hans mål. Gud är inte en favoriserande förälder som tycker om vissa men inte andra. Nej, alla är lika mycket värda i hans ögon. Men det är de som har tro som får den djupaste erfarenheten av Guds kärlek. De får uppleva den mest. Hur kan vi få del av det här? Galaterbrevet 3. Den texten som vi läste här. Alla är ni Guds barn. Genom vadå? Säg det med mig. Alla är ni Guds barn genom tron. Tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit vadå? Döpta till Kristus. Har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri. Man och kvinna. Alla är ni ett. I Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni vadå? Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Du och jag kan göra anspråk på de löftena i Gamla testamentet som gäller Israel. Halleluja. Gud favoriserar inte vissa och säger, nej, de där löftena är bara för dig, inte för andra. Om vi har tro på Kristus, om vi överlämnar oss till honom, om vi låter oss döpas och bli en del av hans församling, så kan vi bli det sanna Israel. Vi kan bli en del av Guds utvalda folk. Vi får det här uppdraget att sprida evangeliet till hela världen. Och det är vad han kallar var och en av oss till. Tro inte att bara för att du har en kristen tradition, eller kanske du har vuxit upp i församlingen, att det på något sätt säkrar en ställning inför Gud för dig. Vi måste personligen ta emot Jesus. Varje individ behöver ha tro. Det är så vi ympas in i det sanna olivträdet. Och det är min innerliga önskan att varje person här skulle vilja fatta det beslutet. Säga jag vill vara en del utav Guds utvalda nation. Utav Guds utvalda folk. Jag vill vara en del av att sprida det budskap som han har kallat varje människa till.